Ännu en vecka, ännu en podd. Du lyssnar på jakt efter framtidens kyrka. Jag heter som vanligt Karl-Henrik Acklund, chefredaktör på tidningen Sändaren. Jag är alltid med här och sen varierar gästen. Och idag har jag glädjen att ha här Linnea Lidskog. Varmt välkommen.
Tackar, tackar.
Mår du bra?
Ja, det tycker jag. Absolut.
Om du får uppdraget att presentera dig själv så kort men så bra som möjligt, vad säger du då?
Jag är en lantis i storstan, bonnabarn som bor i Bromma, gift med Tobias, har två barn, 12 och snart 15 år. Jag är kristen, pastor, utbildad pastor och förskollärare. Jobbar nu för Ekumenakyrkan med medarbetare och utbildning. Medlem i kyrkan vid Brommaplan.
Och så har du en bakgrund som församlingspastor?
Ja, min första tjänst hade jag i Ekumenakyrkan i Tumba när jag var nyordinerad. Sen har jag jobbat ganska många år för både Hela Människan, Ekumenia och Ekumenakyrkan. Och sen har jag också varit föreståndare nyligen här i kyrkan vid Brommaplan.
Ja.
Jag var tjänstledig ett år härifrån och jobbade i församling.
För att komma lite
tillbaka till jorden lite.
Ja, precis.
Det var väldigt trevligt.
Spännande, får vi se om det kanske är bitar du från det där året också som finns med i formandet av dina tankar inför framtiden.
Mm.
För det är lite där vi ska prata nu, du och jag. Och jag är nyfiken på att höra vad du drömmer om, vad du längtar efter i formandet av kyrkan framöver. Vad är det första du tänker på när du får den frågan?
Men det första jag tänker på är nog att varje församling och varje kyrka och samfund på något sätt behöver söka sin kallelse och sin sändning in i den tiden som är just nu. Att kanske inte så mycket ställa sig frågan, vad ska vi göra, hur ska vi bli fler, vad ska vi hitta på? Utan mer fundera på, vad gör Gud redan här och nu på den plats där vi finns? Hur ser behoven ut? Hur ser just den här människorna som finns här runt omkring och förutsättningarna här? Och försöka söka sin väg och sin kallelse i de behoven och det som finns. Det tänker jag är det första. Sen så tror jag att i den tid som vi lever i så tror jag att vi än mer kommer behöva vara en social och diakonal kyrka där människor får rymmas och får plats utifrån sina livsförutsättningar och situationer och så. Och i det så tror jag också att vi än mer som kyrka behöver landa i evangeliet och i att dela tro och dela liv med varandra. I att öppna för de existentiella samtalen och vad det innebär att vara människa och andlig längtan och så. Det tänker jag är liksom på något sätt evangeliet och socialt diakonalt. Liksom. Det,
ja.
Det tycker jag mig se är liksom de stora områdena liksom för kyrkor idag på något sätt.
Har kyrkan generellt överlag tappat för mycket av det tillbaka, tror du, tycker du?
Ja, men jag tänker att kyrkan genom liksom historien, och då tänker jag liksom den historien som jag har lätt blickat tillbaka till de sista 150 åren. men på något sätt liksom att ett tag tror jag att det fanns jättebehov av att som kyrka och församling liksom också ordna till exempel meningsfulla fritidsaktiviteter och former där alla barn i bygden var välkomna och där barn i bygden kanske behövde få ett mellanmål eller liksom vuxna som så och sådär och så. Och där tror jag att vi har blivit ganska mycket en verksamhetskyrka på det sättet. Och nu finns det sånt enormt utbud av konserter och verksamheter och scouting och sport och sådär. Så att det kanske inte är det som liksom saknas i hela paletten som samhället erbjuder. Och då får vi liksom fundera på, men vad är det nu som behövs? Liksom? Och jag tror att ser man liksom till vad vi ser när vi tittar ut över våra församlingar, och då tänker jag kanske främst Ekumenakyrkan som det är det sammanhang som jag kan bäst, då är det ju mycket liksom alfa existens livsmodskurserna, alltså det här där man verkligen får få prata liksom om tro och livet och existentiella frågor och så. Och där kanske vi är lite blinda för att vi själva är så matade med att gå på gudstjänst och höra det här liksom. Så vi förstår inte vilken enormt fantastisk budskap vi har.
Ja, just det. Och även kanske själva ibland kan vara lite trötta på det här gudstjänst, prata, lyssna mässigt. Om man har varit med i kyrkan länge kan man känna att den här biten kan jag. Jaha, är det det folk utanför kyrkan nu är nyfikna på? Kan vara också en svår bit att förhålla sig till, kanske.
Och sen kanske också att vi är vana att lyssna och prata med det språket som vi är vana vid. Men vi kanske behöver bli lite modigare och både modigare och ödmjukare och släppa garden och tänka, men jag behöver också lära mig ett nytt språk för den här tiden i det som jag tror på något sätt liksom. Och inte tänka så mycket att jag ska dela med mig om någonting till dig, utan vi behöver mötas liksom, som människor och medmänniskor och så, tänker jag.
Hur gör man det då? Det är lättare sagt än gjort.
Ja, verkligen. Alltså, jag tänker nog att utmana sig själv lite. Alltså jag är liksom ingen som har lätt för att så här prata tro eller evangelisera, om vi ska använda det ordet, eller liksom dela så där. Men jag har liksom bestämt mig för att jag vill bli lite modigare. Ja. Och det har gjort att jag i lite fler sammanhang kan säga liksom så här, men vet du, jag är en sån som ber. Får jag be för, jag kan ta med mig det här och be för dig, det du har berättat för mig nu, en förälder på fotbollsplanen eller sådär. Och också när jag möter, och det är ju både i själavård men också liksom i vanliga samtal liksom så där med människor, att säga, men du, när du berättar det här, då tänker jag att, tänk om det är så att Gud vill visa dig det här liksom. Det är så jag tänker, jag vet inte hur du tänker, men så att man liksom i det lilla försöker hjälpa till att ge lite tolkningsnycklar liksom, utifrån Bibeln eller teologi eller sådär. Det behöver inte vara så stort och så avancerat liksom.
Någonting att ändå aktivt liksom tänka på, bestämma sig för. Hur mycket tror du att, jag funderar på det ibland, om man tittar liksom på kyrkan, om det är som ofta kanske har varit liksom att det här är en samling människor som är, alltså tittar du som predikant ut över församlingen, så känner du igen de flesta. Det här är folk som är vana att gå i kyrkan. Vilket också kan göra något med språket, för att alltså jag kan prata, använda lite mer av den vokabulär som jag är trygg i, för de här förstår det. Det där sättet att prata om tro då formar ju också de som sitter där. Vilket gör att det blir deras sätt kanske också att prata. Jag tror när de är på sin arbetsplats, vilket kan göra oss lite obekväma liksom, för man känner att det här språket flyger inte automatiskt här. Finns det en anledning, tror du, att som predikant, pastor faktiskt fundera utifrån det, att även om jag kan använda ett mer internt språk i mitt predikande, så kan jag behöva fundera på det för att hjälpa folk att hitta ett mer vardagsspråk även från predikstolen. Förstår du frågan?
Ja, men jag tror det. Och jag tänker att det är två delar. För det ena, tänker jag, brukar göra så själv när jag skriver en predikan, att jag faktiskt liksom läser igenom med de ögonen liksom. Och så tänker jag, okej, jag kanske inte måste använda ordet exegetik eller liksom inom teologiska ord, utan jag försöker faktiskt tvätta lite grann liksom, sådär. Eller tvätta, men du fattar liksom att liksom, är det här ord som man faktiskt använder till vardags i samhället, eller använder jag det bara när jag predikar? Liksom,
typ.
Så att jag försöker liksom ändå tänka på det, och det tror jag är bra. Samtidigt som jag tror att det finns också en tyngd i de här liksom stororden, liksom, eller sådär, i liksom de teologiska orden, och liksom att verkligen liksom använda Bibelns språk på något sätt. Men då får man vara noga med att också förklara eller liksom lägga till någon liten mening om liksom vad man menar. Liksom. Rättfärdighet eller barmhärtighet, eller sådär, vad är det? Liksom? Att försöka omskriva. För jag tycker inte heller att vi ska förlora liksom den rikedom och den tyngd som ändå finns liksom i teologin. Alltså det är både och.
Precis, att man då alltså att positivt förenkla, men inte liksom i negativ bemening, så att man bara tunnar ut.
Ja, men lite så.
Ja, precis. Det är en svår balans. Men det är intressant folk att fundera på. I det. Vad tror du, tänker du, är det där frågor som, du jobbar ju nära liksom de som ska bli pastorer eller, mm. och även de som är det. Mm. Mm. Men är det här frågor som man liksom brottas med och funderar över?
Ja, men det tror jag. Alltså, både i pastor- och diakonutbildningen så ingår det ju mycket liksom av det, av liksom att tolka samhället och tiden och omvärldsanalys och sådana saker. Så där. Och vi stöter ju på, du är här utanför nyss, Richard Reuter och Frida Mannefelt som har liksom en studie nu kring liksom AI och predikan. Liksom, hur kan man använda AI, hur bör man inte använda AI och sådär. Mm. Och jag tänker det är också liksom de här omvärldsfrågorna. Liksom. Jag tänker att det där rastret behöver man ha i allt, liksom, vilka ord använder vi, vad i samhället just nu är en tillgång för oss och vad är ett hot. Och, alltså, jag tänker det finns många sådana frågor. Liksom. Ja. Men alltså, jag tänker hela tiden att just i grundutbildningarna och även kompetensutveckling för diakoner och pastorer och så är det ju verkligen liksom relevanta frågor. Liksom. Hur är vi kyrka i en tid som denna och hur utbildar vi för framtidens kyrka?
Ja.
Det är verkligen en stor fråga. Liksom. Vad är framtidsspaningarna och hur ska vi liksom rusta utifrån det som vi ser framåt? Så det är verkligen jätteangelägna frågor.
Ja.
I kompetensutveckling nu som vi precis har tagit fram, liksom, att verkligen då försöka liksom lyssna in så här, men vad står våra medarbetare i? Liksom, vad är utmaningarna och vad är det konkreta som vi behöver? Och då handlar det till exempel mycket om, jag ska inte gå in i det, det var en annan hjärtefråga.
Men hur är det svårt i din typ av roll i detta med, alltså, pratar du om att liksom spana framåt, alltså vad händer vid ett samhälle? I förändringen, tid i förändringen, det är man ju alltid på ett sätt. Men det känns ju som att det går väldigt fort, mm. eller har gjort de sista åren. Och att det inte liksom stannar av heller. AI är en sån del liksom. Och även liksom, det finns massa olika sociologiska förändringar och så vidare. Samtidigt så ska kyrkan vara liksom evig. Alltså hur svår är den balansen när man står och reder i det där? Att liksom, vi måste hänga med. Måste forma för en ny tid, men budskapet får vi inte tappa bort och vi får inte börja förändra det. Är det svår balans?
Ja, men det kan det nog vara. Det jag tänker mycket på det är ju verkligen det här att alltså, stå fasta, stå stadigt rotade i honom. Liksom, att hela tiden på något sätt så här, att verkligen grunda oss i, liksom, i relationen till Jesus, i liksom, bibelordet, i bönen. Jag tror att liksom, de här symbolhandlingarna som vi har i kyrkan, liksom, alltså, vi tänder ljus, vi ber, vi bryter brödet, vi delar nattvard. Alltså, det tror jag hjälper oss att hålla samman. Alltså, de här symbolerna gör oss att bli, hjälper oss att hålla ihop, liksom, att bli hela, att påminna oss om gemenskap, om liksom relationer, om att Gud är liksom en och tre och en gemenskap i sig, och det får vi vara en del av, liksom, så där, och därför behöver vi som församling visa den enigheten och enheten och så där. Så de där symbolerna för att hålla ihop tror jag är jätteviktiga att rota oss, och då tror jag att då tål vi också att tänka, okej, men hur ser samtiden ut? Hur ser världen ut? Vad behöver vara våran röst i den tid som är nu och så? Men det förutsätter att vi grundar oss liksom på något sätt i det som är liksom kyrkans traditioner och så. Och det tror jag är... Jag tänker att församlingar i dagens Sverige och över vår värld behöver se olika ut. För vi människor är olika, vi har olika språk. Och alltså det är en rikedom att vi kan forma oss på olika sätt och betona lite olika saker och så. Ja. Men generellt så tror jag att det där tillbaka till liksom de här källorna liksom, och inte minst för unga vuxna idag. Liksom, att så här, vem är jag i allt detta bruset liksom, och allt detta som erbjuds mig? Liksom.
Ja.
Ja, men liksom, att samtalet, bönen, bibeln, nattvarden. Alltså, om man har en struktur, en ordning, då klarar man av lite mer kaos i, eller röra i den där strukturen. Men kommer man till en kyrka, en gudstjänstförsamling, där allt är röra, då har man ingenting att grunda sig på något sätt. Liksom.
Ja, just det.
Ja, det var inte riktigt svar på din fråga, men grunda sig och ta in sådär.
Ja.
För det jag tror mer och mer, som jag ändå också känner när jag tänker på framtidens kyrka, det är ju mycket det samhälle vi lever i och liksom hot mot demokratin, hot mot jämställdhet, hot mot solidaritet, liksom rättvisefrågor och så. Och där kanske vi inte har behövt på ett antal år nu bakåt liksom vara så himla tydliga, för att det har varit en sån liksom grund, gemensam grund att stå på också i vårt samhälle. Men vi ser hur det hotas på olika sätt liksom, och där tror jag att där behöver vi vara på hugget och tycker att vi delvis är, men att det kan bli ännu mer liksom att verkligen liksom ta den delen av evangeliet och det rättvisa patoset på något sätt på allvar. Liksom människans okränkbara värde och allas lika värde och sådär. Det tänker jag också kommer vara avgörande framöver. Liksom, att vi behöver ha den, vara den liksom rösten och kraften i samhället på något sätt framöver.
Tycker du kyrkan står stark i det då? Eller svajar det på de här områdena inom kyrkan?
Ja, men det svajar väl lite på det sättet att vi i väldigt många liksom sakfrågor tycker väldigt olika. Ja. Sådär. Och jag tycker, ja, men jag kan bli ledsen för det som vi ser kring liksom en hård retorik och liksom, ja, men hur vi behandlar varandra. Liksom. Jag tänker så mycket på Jesus ord i liksom Johannes 17, att ni ska visa, vara eniga liksom, och visa kärlek så som jag och fadern är ett, och så ska ni vara ett. Liksom, och så där. Men det måste, och det är återigen det att hålla ihop alltså, de här symbolerna, att bli ett, att liksom, vi kan tycka väldigt olika i periferin, men kärleken till varandra och respekten för varandra. Liksom. Mm. Och där tänker jag, det är klart att det svajar när vi liksom, inte beter oss. Ja. Eller när vi tycker så olika och inte kan respektera att vi kommer fram till olika saker liksom, på något sätt. Ja. För vad är liksom, vad är vår gemensamma platta i det? Det måste vi nog söka då, ja, tänker jag.
Hur mycket är det, har du en känsla då av att kyrkan och dess folk har lite för mycket liksom, alltså tagit intryck av på något sätt tidsandans retorik och sätt att vara och bete sig liksom. Vi pratar, alltså, det där låter ju ganska mycket som ett sociala medier samtal som vi liksom är präglade av och har blivit formade av. Är det en sån, något sånt vi ser eller?
Ja, men jag tror det.
Snarare än att kyrkans folk egentligen sätter, alltså påverkar tiden, oss.
Ja, jag tror att det är jätteviktigt. Och jag tror att det behövs självreflektion. Liksom. Alltså, hur pratar vi med varandra i församlingsmötet? Hur väl respekterar vi andras åsikter? Hur öppna kan vi vara med vad vi tycker? Är det okej att tycka olika? Mm. Och ändå liksom älska varandra? Eller så skapar det splittring? Alltså, det är självreflektion som vi behöver ta med oss liksom. Och i detta då, om vi då kommer tillbaka till utbildningarna liksom, både ungdomsledarutbildningen och missionärsutbildningen som vi har nu, och pastor och diakon och församlingsmusiker och sådär, att stå i detta i ledarskap liksom. Vi har ju stärkt utbildningarna ganska mycket det senaste, just med liksom, med ledarskap, med själavård, för vi ser att det behovet ökar, med liksom evangelisation, mission och sådär, men också våra kompetensutveckling nu och KUP, att nej, men vi alla ledare måste vara församlingsutvecklare på något sätt. Alla församlingsmedlemmar behöver få med sig redskapen i församlingsutveckling och lite entreprenörskap och i ny tid och så. För det är inte tid för att bara förvalta det som vi alltid har haft. Liksom. Det är inte tid för det, utan vi behöver rusta oss i den här tiden. Och då tänker jag att det där också, hur leder vi en församling där rätt retoriken hårdnar eller där polariseringen präglar eller sådär. Alltså hur är jag trygg i mitt ledarskap i det? Ja. Och hur tydlig kan jag vara som ledare med vad jag tycker gentemot? Det finns många frågor i det här som är jätteintressanta.
Du får gärna besvara dem.
Jag kommer på många frågor nu när jag pratar. Ja, ja. Nej, men jag tänker att det är viktiga frågor att ta med oss framåt. Ja. Verkligen liksom. Mm.
Och det är svåra balanser, det är klart. Är att veta liksom hur mycket då. Om man nu, för på ena sidan så pratar du om att den här både bredden, alltså kyrkor kan vara så olika uttryck och så vidare, och att det finns liksom något vackert i det. Och gissar jag att du också tycker att men det är vackert med den bredden i en kyrka och en församling också. Det finns olika tankar, olika åsikter. Men där blir det också, om det kan vara svårt i liksom spänningen mellan olika kyrkor och traditioner, så i en församling med massa där det bryter och bänder, och vad gör man då? Pastormässigt, är man åt ena hållet eller andra, eller ska man passa sig för det där? Det är ganska svåra balanser på något sätt. Att det där. Hur mycket förväntas vi mycket ska kyrkan vara en åsiktsgemenskap och hur mycket är det liksom en samling med massa människor med olika åsikter men med samma herre på något sätt.
Nej, men det tänker jag både när jag har varit liksom församlingsföreståndare och när jag liksom, i den rollen jag har nu liksom, i med att ansvara för liksom, medarbetarutbildning och så eller tillsammans med andra. Just att, att både, alltså att tänka till två händer, nu visar jag det här, liksom, att både i ena handen hålla liksom, ja, men det här tror jag är liksom framtidens, alltså det här tror jag är vägen liksom. Jag vill leda häråt liksom. Och samtidigt med den här liksom vara lite mer flexibel och i min retorik liksom, och i hur jag uttrycker mig förstå att här finns en mångfald som jag måste ta hänsyn till och bevaka liksom, på något sätt. Och jag tror att de där går och liksom leva med både och på något sätt. Jag tror inte på att som pastor i en församling till exempel vara för ensidig liksom, för jag är satt att leda mångfalden här och samtidigt så behöver jag tillsammans med andra ledare i församlingen veta riktningen liksom. Jag kan inte bara lyssna på alla röster för då kommer vi ingenstans liksom. Men jag tror mycket på dialog liksom. Jag tror mycket på att människor får komma till tals, på processer, att inkludera, involvera människor liksom. Sen kommer vi inte komma till samma slutsats, men jag tror på process och det är ju tålamodskrävande och tidskrävande. Men jag tror att det är det som är Guds församling på något sätt. Liksom.
Så peka ut riktning å ena sidan, men också sen relatera till de som kanske inte riktigt håller med om den riktningen eller förstår den helt full. Och också kanske faran där att vara för ivrig och för snabb. Att vi måste driva igenom den här riktningen nu på en gång. Utan också liksom ha två tidsperspektiv då på något sätt. Att vara tydlig men också förstå att ungefär.
Ja, men det tror jag. Och våga bjuda in till samtal liksom. Så det är inte farligt att vi tycker olika, även om det kan vara jobbigt.
Ja. Men måste finnas pastorer som det kliar enormt i när man hör den. Så det är verkligen en utmaning för när man det är bråttom liksom. Och det är väl ofta det med kyrkans båda, att det är bråttom och absolut inte bråttom samtidigt. Nej, det är en ganska svår paradox att ta med sig. Liksom, i att...
Ja, också det här liksom med Guds tid på något sätt. Liksom, sådär. Jag kan nog ha varit i en del situationer där jag så här, jag förstår vad de menar och jag kan hålla med, men det är inte dags. Liksom.
Nej, just det.
Sådär, och då var det liksom tråkiga som bromsar. Eller, alltså, sådär, och hur mycket ska man säga? Men jag upplever faktiskt ett tilltal från Gud. Liksom, att det inte är redo än. Liksom, och hur uttrycker man det? Alltså, ni förstår i all ödmjukhet. Liksom, men som en svag förnimmelse liksom att så här, men vi det vänta ta det lugnt liksom.
Just det.
Men det det är jättekomplexa.
Driver vi på nu så kommer inte detta bli bra även om det är rätt riktning, men det är inte dags än.
Nej, exakt. Okay. För mycket blir ju inte bra om det kommer uppifrån liksom. Det bästa är ju att plantera mycket underifrån så att andra tror att det är deras idéer.
Just det.
Det är ju då det blir bättre och långsiktigt.
Så kvinnlig list och pastors list är samma sak kan då.
Eller mänsklig intuition det beror på.
Ja, men precis.
Man är olika.
Nej, men att leda underifrån och hjälpa folk och liksom faktiskt erövra det där själva också då. Inte bara, nu är det så för att jag har sagt att det är så. Bara den. Precis.
Sen är man ju olika, alltså, jag är nog, alltså, jag är ganska relationell i mitt ledarskap liksom och sådär. Och ja, men liksom involvera. Alltså jag tror att jag har mycket av min liksom förskollärare liksom så här. Pedagogiska sätt att leda och då blir det ju inte bra om jag försöker vara någon annan än den jag är.
Men
medan en annan pastor eller ledare eller diakon eller vad det nu handlar om, församlingsmedlem liksom, de leder ju utifrån den person de är. Liksom. Mm. Och det är väl här också att se varandras styrkor liksom, och också verkligen identifiera det och tänka, men vad bra att vi kompletterar varandra.
Mm.
Liksom, och i det också respektera varandra liksom, fullt ut. Liksom, på något sätt.
Så någon slags behov av att både vara lyhörd gentemot vad tror jag är liksom Guds vilja och tanke, riktning framåt, men också lyhörd gentemot den församling och den och omvärlden runt omkring då.
Ja, verkligen.
Det är mycket lyhördhet som behövs.
Ja, verkligen. Och den liksom på något sätt, men församlingens historia och alltså så här, det är mycket att ta hänsyn till.
Är det svårare att vara liksom pastor att ta ut riktning och leda idag än förr, tror du?
Det är svårt att säga. Jag vet inte riktigt hur det var förr. Nej. Nej, men jag tänker att det, alltså, alla tider har sina olika utmaningar, tänker jag. Mm. Men jag tror att det... Men i och med också att samhället på något sätt, att det har skruvats upp på så många rattar liksom, i samhället på något sätt, så har det skruvats upp också i kyrkan och samhället. Och, och just det här med föreningsstrukturerna som vi har, och få folk att engagera sig och sådär. Liksom, det finns nya utmaningar, liksom, tänker jag, som är tuffare. Och vi har nog ganska höga förväntningar på våra medarbetare. Att man också projicerar sin egen not. Det kan jag ju själv säga. Alltså, de flesta sista 13 åren så har jag ju varit församlingsmedlem och inte anställd i församlingen.
Ja.
Och det är klart att mycket av mina, när jag själv inte orkar med eller räcker till, då projicerar jag ju det på min medarbetare, på den anställda kyrkan. Liksom. Kan inte du fixa det här? Liksom? Fixa detta, fixa. Men så här, varför kan inte ni göra mer? Vi borde synas här. Vi borde...
Ja,
för att jag ser så mycket som jag själv hade önskat att jag hade orkat gå in i församlingen och göra och sådär.
Mm.
Så att vi projicerar nog ganska mycket av, vi har en bild av att så här vill vi att det ska vara, men det är ingen riktigt som ha tid och ork och mäkta med det.
Ja, just det.
Och så tänker vi, men det pröjsar vi ju för. Liksom.
Ja.
Så att, nej, men jag tror, återigen, liksom, självreflektion liksom,
ja.
Och samtal.
Men en av de bitarna som skulle i så fall, om det är lätt att säga att det var enkelt för när man inte själv var med och ledde en, eller när man själv var liten.
Mm.
Men det är ju, det pratas om ibland är ju att, ja, dels så fanns det liksom en, kyrkan hade mer naturlig plats, även om det var folk som också var väldigt tydligare, kanske det kanske var fler som hade bestämt sig för att jag ska inte gå till kyrkan, alltså det var svårt på det sättet, men det fanns också en större grundförståelse på något sätt för språket just och de här bitarna, så man kunde det enklare där, att det finns en utmaning och lite på det sättet svårare, och på ett sätt så säger folk då, det är färre fördomar nu då, så det är mycket enklare nu. Det är hela tiden, å ena sidan och andra sidan. Men har du hopp om kyrkan då?
Ja, men verkligen.
Verkligen.
Ja. Ja, men jag tänker att människor behöver Gud på något sätt. Liksom. Och det kommer vi alltid behöva. Liksom.
Ja.
Och jag tror just att, ja, men som du sa, liksom, att det finns på ett sätt en större öppenhet för andliga frågor. Liksom, och så. Sen är det inte säkert att vi kommer organisera oss och se ut exakt så som vi gör. Liksom. Men vi ska inte underskatta... Liksom, alltså behovet hos människor också, för det diskuterar, men ska vi verkligen lägga så mycket på våra fastigheter och byggnader och sådär liksom.
Ja.
Men just det här att ha en plats att gå till, liksom, ett sammanhang som, där jag inkluderas, liksom, där jag får rymmas på något sätt liksom, och ett gudstjänstrum där jag får liksom, uttrycka min längtan eller min tro eller liksom, så här. Alltså det, ja. Det tror jag ändå på.
Ja.
Sen tror jag att vi behöver samverka mer med varandra liksom, och se varandras styrkor och sådär. Ja.
Alltså olika kyrkotraditioner.
Ja, men exakt. Ja. Ja. Både olika kyrkotraditioner och olika församlingar nära varandra. Liksom.
Ja.
Och så, det kanske är så att vi ska rymmas fler i samma byggnader, vem vet. Liksom.
Ja.
Ja, det finns mycket.
Så omorganisation, när det är för en del... pratar ju det snarare då när man nämner det, så är det sådär att det kommer inte vara så mycket fokus på kyrkan, byggnader, mer hemmet, det lilla, det enkla liksom, och så vidare. Men du tror kyrkan har en fortsatt plats?
Ja, jag tror faktiskt det. Det tror jag. Också för att, alltså, för många har inte det hemmet som man vill och kan bjuda hem till exempel. Alltså, det tycker jag också att man behöver respektera. Så, det blir så lätt att vi tänker på hur mitt liv ser ut och sådär, men just att, ja, men så är det ju inte för alla, en del har inte ens ett hem liksom. Och då blir liksom kyrkobyggnaden eller en plats att komma till ännu viktigare liksom. Och det såg vi i våran församling under pandemin till exempel, alltså det gick ju inte att stänga ner liksom. för många av församlingens liksom, både medlemmar och i församlingens gemenskap liksom, hade ingenting om inte när man fick komma regelbundet så som man är van vid liksom. Så att man ska inte underskatta liksom mötesplatsen.
Nej.
För det tänker jag också är, alltså det här med ensamhet är också ett så stort och växande liksom. Alltså det, och människors sociala utsatthet är inte bara den som ser ut som social utsatthet liksom, på något sätt, utan där finns ju ett enormt behov, även om det inte ser ut så på ytan liksom, hos många.
Ja.
Och där tror jag verkligen att vi har en plats att fylla. Och så, jag menar, att kliva fram liksom.
Ja.
Och ta plats i det, i samhället på något sätt.
Mm. Det blir kanske mångfald i detta också då. Det där med att, för jag kan ju ana att du inte därmed säger att det kommer bli mindre mötesplatser i hemmet.
Mm.
Utan att det är både och liksom. Mm. Gör det, men vi liksom tappar inte bort.
Nej, att också bjuda hem och också liksom sådär och vara en, och be i de små sammanhangen och sådär.
Och be för vid sidlinjen på fotbollsplan och alla de här bitarna du pratar om också. Men att våga faktiskt lyfta in samtalet i nya miljöer. Mm. Och inte bara bland de som redan finns med eller som du vet kan... redan är nyfikna på. Mm. Så man vet om, kan det här språket och världen och så vidare.
Mm.
Spännande Linnea. Mm. Tack för att du kom och var med.
Ja, men tack. Och, jätteroligt att få sitta ner och prata en stund.
Nu får du ge dig iväg och forma framtidens kyrka då, tillsammans med oss andra.
Tackar. Hej.
Hej.